Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna till premiäravsnittet av Fantasipanelen med mig, David Sundin. Klockan är nu alltså 9 på morgonen och vi sänder live på Radio Skanstull som är en restaurang och en radiostation på Regeringsgatan i Stockholm. Så man kan alltså lyssna live på det här när vi spelar in på deras hemsida radioskanstull.fm. Och vi kommer väl fram till att det inte är så supersmart eftersom det här är någonting som vi inte har testat innan och så är lite speciellt att vi gör det här live, själva inspelningen. Så det var en lös idé som jag hade och nu är vi här helt enkelt. Och programmet heter alltså Fantasipanelen och det är ett radioprogram och en podcast där vi kommer att diskutera veckans händelser och även blicka framåt mot nästa. Och varje vecka så kommer vi ha cirka 3 panelister med oss och denna vecka så är det Kalle Zackari Wahlström, en otroligt stark kille som kommer att synas i Sveriges Television i vår med sitt träningsprogram Svett och etikett. Och Kalle har även varit med och skrivit Söder om Folkungagatan som ni kan se i Kanal 5. Hej Kalle!
Hej David! Och hej alla lyssnare där ute på internet.
Ja.
Och här i restaurangen.
Ja, och här i restaurangen. Alltså folk sitter och käkar frukost nere nu och lyssnar på oss.
Som ni hör här på internet och blir sugna på frukost, kan ni komma hit och säga hej och äta frukost.
Så kan man göra. Vi har också Johanna Wagrell som är en jätterolig stand-up-komiker som just nu gör massor med stand-up på en massa ställen. Och det får ni se till att gå och kolla på. Hej Johanna!
Hej, hej!
Hur mår du?
Jag mår bra. Det är jättetid på morgonen för mig.
Men klockan 9.
Ja, jag förstår. Arla morgonstund här. Men det är bra.
Bra. Och så har vi slutligen Marcus Johansson som också håller på med stand-up och också är jätterolig och som även driver en massa stand-up-klubbar och olika sorters kvällar över typ hela Sverige som går under namnet Oslipat. Och Marcus har också en podcast som heter Den nervsvage och psykopaten. Hej Marcus.
Hej, en stor ära att vara här.
Vad kul. Jag tänker så att om det här blir en succé nu, då kommer ju ni att kunna säga att ni var med i det allra första avsnittet av Fantasipanelen. Och om det inte blir en succé, då kommer kanske elaka tungor att säga att det var lite ert fel att det inte var så bra.
Okej.
Okay. Eftersom jag är lite sjuk, det hörs lite på rösten, så vore det taskigt att skylla på mig att det skulle vara
just
mitt fel.
Just det, det känns rimligt.
Så det verkar ju som att det är
jag
mer...
Jag kan bära hundhuvudet om det går åt helvete.
Ja, gud vad schysst. Men nästa vecka tänker jag vara frisk, då kommer det vara mitt fel framgent. Men
enligt just idag är det mitt fel. Ja.
Vi kommer att sätta igång nu helt enkelt, ja. Så kommer man förstå vad det här är för någonting. Då kommer jag att spela en liten trudelutt. Vi kommer att börja med ämnet djur. Det har blivit väldigt populärt med att ha hundar i chefspositioner i näringslivet. Jag vet egentligen inte mer än så, men hur känner panelen inför det här?
Alltså jag tycker det är spännande naturligtvis. Det ska bli kul att se hur det förändrar maktstrukturerna inom näringslivet.
En spännande utveckling.
Jag har ju hund själv. Jag vet inte om hon är sugen på en karriär inom...
Är hon ett chefsämne?
Jag vet inte. Hon är väldigt intresserad av att lukta på kiss.
Det här, och det är ju snack om också kvotering, alltså det, då pratar man mer om män och kvinnor, inte så mycket runt hundar versus människor just.
Jag ser det här som ett första steg också. Man får ju börja med att öppna ögonen för att det här kan vara en möjlighet och sen kanske börja titta på kvotering och vad det kan innebära för någonting.
Bra.
Alltså, jag är den enda som känner mig lite ambivalent inför det här. För att, alltså, jag är verkligen inte rasist, men alltså, jag jobbade en gång för en shih tzu. Och hon hade liksom ingen som helst auktoritet. Alltså de anställda gjorde precis vad de ville liksom och sådär.
Där tänker jag att det kan vara så att det är liksom olika hundraser som är olika bra på olika saker. Så är det ju, vissa är bra på att hämta saker, vissa är bra på att...
Att vara chefer för ABB.
Precis, det är exakt en sån grej. Så att det kommer vara olika hundar är bra på olika saker och då kan man använda dem på det.
Man kan tänka sig att chefer kanske är bra chef.
Ja, det låter lite så.
Det har man tydligt på namnet. Ja.
Däremot, så, alltså, jag har också jobbat, det var ju så ett sommarjobb, men då var det en pitbull som var liksom mellanchef och det funkar inte alls. Alltså, alla blev så himla rädda för att göra fel. Så även om folk jobbar på som fan så blev det liksom jättedålig stämning och man...
För att det är en arg hund?
Ja, man var ju rädd för att bli dödad. Alltså,
det... En sak som jag undrar är, kommer det att vara så att de... Få ta någon av sina anställda, de här chefshundarna, för att gå ut när de ska bajsa på gatan flera gånger om dagen?
Jag tror att det är olagligt faktiskt att använda sina anställda till det, utan då måste man nog ha någon utomstående då.
Alltså sin vanliga ägare, alltså sin husse eller matte som kommer.
Jag tror det.
Så kan det vara.
Är inte det reglerat med avtal med facket? Eller?
Ja, det är möjligt. Jag är lite dåligt insatt.
När vi kommer att gå vidare så kommer jag att spela en låt där det sjungs Vi går vidare, den låter så här. Så då går vi vidare. Vi har kommit till punkten politik. Moderaterna vill ju, har ju infört någon slags... De har lämnat in en motion där de vill förbjuda flams. Och de säger alltså att nu får det vara slut flamsat i Sverige. Och det är då framförallt flams av typen att man inte kan sluta fnittra. Flams av typen att man kittlar den andra fastän den ser till att man ska sluta kittlas. Samt mer generellt att man inte sitter still och bara är tyst. Det är alltså deras förslag. Vad tycker panelen? Rätt eller fel?
Alltså, ja, hur motiverar de det? Jag kan tänka mig, det finns ju otydligheter i det där. När någon säger att man ska sluta kittla. Om du kittlar mig och jag säger så här, sluta, men jag skrattar samtidigt. Då kan det ju vara svårt.
Ja, det där är typiskt flams.
Då kan det ju vara svårt för att veta om jag menar att du ska sluta eller om jag bara säger det.
Ja, men det är därför vi... Alltså, jag är väldigt kritisk mot det här lagförslaget. Och det, jag tycker att det är... Alltså, alla är vi emot flams. Alltså, det förutsätter att vi alla är emot flams.
Gud, ja.
Men samtidigt så är det ju någonting... Är det verkligen någonting som politiker ska lägga sig i? Liksom? För alltså, så länge det är mellan vuxna människor och det råder samtycke så... Ja, möjligtvis en samtyckeslag i det fallet som du tar upp, Kalle. Alltså,
det.
Men annars tycker jag liksom, så länge det är mellan vuxna människor som vet var gränserna går. Så.
Jo, men där ser jag också en skillnad i om man pratar om att kittla eller bara fnittra. För fnittra tycker jag definitivt att det är dags för regeringen att liksom lägga sig i.
Men jag tror att de tänker på att det är större folksamlingar såsom alltså tåg, klassrum,
om det drabbar
jobbet.
Andra.
Precis.
Om ditt fnitter stör någon annan, då är det klart att vi måste...
Men hemma får man väl flamsa lite som man vill, men jag tror att det är...
Man kanske kunna införa speciellt inredda flams- och tramsrum.
Ja, men det där kommer vi att få ett problem. För trams är ju okej, man får ju tramsa, herregud.
Men
så hur ska de kunna skilja flams från trams? Och vem är det som... Vem sätter gränserna? Och är det polisen som går in och säger stopp, slutflamsat?
Det är väl ett typiskt exempel på moralpanik i riksdagen det här. Att de ska hålla på och lägga sig i folks flamsande.
Jag vet inte, på skolor har man ju ganska ofta en flamsruta. Och det tycker jag är ett bra initiativ.
Ja, det måste de
finns
ha.
Det fortfarande?
Ja, det måste de ha.
Det har flamsruta.
Alltså när jag var liten så flamsade lärarna med eleverna utanför skolan.
Det oj, 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 oj.
Folk tror inte det är sant när man berättar det idag. Alltså,
nej, men också, man fick ju flamsa på flygplan förr i
tiden. Alltså jag minns att jag åkte bil tillsammans med kompis föräldrar upp till Norge. Det flamsades hela
tiden.
Alltså, det är så sjukt alltså, när man tänker på det.
Men det går inte att förstå.
Nej, men då var det helt normalt.
Liksom. Ja, men berättar man det för någon nu? Jag berättar för någon, en ung person nu som är van med att det liksom är i princip flamsfritt på gator och torg.
Men och att folk hade ju speciella flamsrum och flamsrockar förr i tiden. Alltså en speciell rock som man tog på sig när man skulle flamsa.
Och vad? Ja, men det är bra tycker jag att det ändå börjar ordna upp sig. Nu går vi vidare. Vi kommer att prata lite om mode. Det har blivit väldigt modernt med träskor, näverjacka och hatt kantat med korvaskinn. Det låter ju väldigt opraktiskt, men jag tycker också att det låter ganska snyggt. Har ni några reflektioner över det här? Är alltså vad vi har sett på catwalken nere i Frankrike, Italien och så vidare.
Jag tycker framförallt att det är väldigt intressant att man drar in det här med lukterna. Att man luktar korv och liksom näver. Att det är alltså det här ett sinne till för att ta del av modet.
Man ser ju inte bara på mode med ögonen, som man brukar säga.
Nej, precis. Man kan ju slicka lite på den här korvhatten.
Brukar man inte säga så, eller då?
Jo. Det var bara länge sedan jag hörde det uttrycket.
Ja. Det är lite av en klassiker faktiskt. Nej, man har alltså kantat hatten, va? Vi ska se här på bilderna. Just det, hatten är alltså kantad med korvaskinn för att sprida en viss är av odör, eller hur
det är. Det är väl bara för lux, det är väl inte praktiskt för något.
Nej, det ser ju inte snyggt ut. Alltså, det är liksom nej, men alltså jag vet inte, jag är nog den i panelen som kan minst om modet, med jag tycker det ser lite löjligt ut. Alltså,
men jag tror att man ska ta det lite för vad det är också. Så modet som man ser på catwalken, det är ju mer, ska man ju tänka så, det är mer en inspiration till de kläderna som vi sen ska ha på.
Kan liknas vid konst kanske till
precis,
och med.
Exakt.
En upplevelse.
Man tycker så, vad konstiga kläder man på catwalken, och det är korvaskinn och det är fekantiga hatter. Mm. Men sen så när det kommer till oss, då kanske det liksom bara är, det kanske är en tunn kant med en salami runt hatten istället.
Ja, just det.
Jag tycker också att det har att göra med att man vågar visa vad man har på sig, för nu har vi sytt in korvar i follarna väldigt länge.
Just det,
då kan det vara kul att man liksom får visa att nej, men det är faktiskt det som luktar nu.
Ett problem tydligen med de här näverjackorna har ju varit att man måste gå runt med en sån här, måste ha med sig alltid en sån här blomspruta med vatten för att fukta nävret hela tiden, för så fort nävret blir torrt så börjar det spricka upp och ramla isär. Har man köpt en dyr näverjacka för kanske 3-4 tusen spänn, och då vill man ju inte att den ska börja ramla isär, så då får man som alltid fukta sig kontinuerligt genom dagen.
Men det är precis det som jag reagerar mot, för, och återigen, jag är inte så intresserad av mode, men det blir sån klassmarkör. Alltså, vilka människor är det som har råd och omkring och med sådana här fuktare hela dagarna liksom. Så det är inte
man, det går åt mycket vatten menar du?
Ja, alltså, men också att ha tiden och sköta den liksom, så det, alltså, en vanlig arbetare på verkstadsgolvet kommer liksom inte gå iväg i sin fickapaus och göra det liksom.
Tydligen så är ju även en ytterligare grej som kommer starkt inom mode är trekantig hatt, alltså en hatt som har tre kanter.
Ja, det är som jag brukar säga. Om hatten inte har tre kanter, då är det inte min hatt.
Nej, för du har en trekantig hatt.
Precis.
Och det är så du känner igen den.
Exakt.
Ja, det är väldigt fiffigt. Med de orden så går vi vidare. Ja, vi får se så vi inte går för fort fram bara. Men det verkar gå ganska bra tycker jag. Det har ju varit Melodifestival. Ett aktuellt ämne. Det var väl i veckan kan man väl säga. Ja.
Ja, jag minns inte.
Ah, okay. Det har varit Melodifestival, tänkte vi bara att vi skulle toucha lite vid det. Kolla vilka var favoriterna, vilka var besvikelserna, vann rätt låt och så vidare. Det var ju bland annat två grejer som jag bara ska ta upp innan. Det var ju dels att Spindelmannen var ju med en låt. Fick mycket kritik för att den istället borde vara ute på gator och torg och rädda folk i nöd. Och även Centerpartiet var ju med en låt. Och de fick också kritik för att de höll på med valfiske. Och då menar jag inte att de höll på fiskade röster inför valet, utan de faktiskt fiskade valar, vilket ju är man inte får anta. Det är med utrotningshot.
Får man det under supervalåret 2014?
Eller Melodifestivalen. Råder kanske någon special... Jag vet inte. Folk
var alltså
i alla fall...
det var Melodifest i...
I valen. Folk var besvikna och ledsna i alla fall.
Ja, det som var upprörande också var att de fiskade med vanlig liksom, metspö.
Ja.
Det gör ju bara ont på valen.
Det gör ont och de får inte upp, de får inte upp dem riktigt heller. Utan de bara... de blir liggande helt enkelt.
Ja, och dessutom, jag tyckte det var också tydligt effektsökeri. Alltså nu skulle de visa sig för hela svenska folket. Och då var det så tråkigt som de här danskarna precis hade kommit in och slaktat en panda på scen precis innan dess. Så det blev liksom inte den effekten de sökte heller.
Ja, de kunde inte nå ända riktigt fram. Nej. Var det några andra?
Ja, staden Borås ställde ju upp med ett trevligt bidrag.
Ja.
Ja. Mm. Som sjöng, när de sjöng om sin det var den här, de hade, deras brorsa hade dött, va? Var det inte så?
Ja, det var Borås, ja.
Precis, att, någon sån här kära bröder.
Ja.
Det var, tycker jag var en ganska sorglig låt faktiskt.
Men det var stark.
Var det någon som hade någon annan favorit som stack ut?
Alltså min favorit var väl ändå Galenskaparna och Aftershave. Alltså det de gjorde tillsammans med Claes Borgström och Sture Bergvall, det tyckte jag var, alltså jag måste säga att jag tänkte direkt att det här blir plojlåt, det här blir Sean Banan liksom så. Men nej, det var den låten.
Kommer det funka bra i Europa kan man tänka?
Ja, absolut, alltså det, hur jag minns det heter låten. Och den var, alltså det, otroligt gripande alltså.
Och tyckte du även att rappartiet funkade bra?
Ja, ja, absolut. Men där vet man ju att Galenskaparna och Aftershave är väldigt starka. De har ju rappat sedan 80-talet.
Grymt flow faktiskt. Mm.
De består ju Galenskaparna och Aftershave av de fyra hiphopens element som är b-boying,
MCing,
graffiti och rapping. Även.
MCing.
Så de är ju, men de är också fler än fyra, som är även fler av hiphopens element. Alltså de har ju hiphopens fyra grundelement såklart. Och sen så de andra som också är caps.
Byxa.
Gangbanging.
Och gangbanging är ju Galenskaparnas sjätte hiphopens element som de kör med. Jag tycker det är häftigt hur tekniken går framåt också inom musiken och Melodifestivalen. De hade ju med Monica Zetterlund via en spöktratt. Det är alltså en ny teknik som gör att Monica Zetterlund kunde vara med från andra sidan så att säga och framföra sin låt. Vad hette den nu igen, Marcus?
Den hette Tage Danielsson i mitt hjärta.
Och det var en hyllningslåt kan man säga.
Det var det ju, men om man läser mellan raderna så får hon ju också fram väldigt mycket antipatriarkal kritik. Som saker som vi inte visste om Tage Danielsson, som kanske är värda att diskutera.
Där tycker jag spöktratten kunde gjort bättre ifrån sig. Tyckte det var dålig attityd och rökte på scen och sådär.
De skulle ju också haft, han borde ju fått chansen att såklart komma till något motsvar. Jag förstår att Melodifestivalen inte är en debatt på det traditionella sättet, men jag tycker ändå att han ska få rätten att försvara sig.
Tage Danielsson.
Ja, via spöktratt. När Monica Zetterlund framför.
En annan spöktratt. Ja.
Alltså för den här spöktratten var
obehaglig.
Ja.
Väldigt obehaglig. Det var väl det vi hade i princip om Melodifestivalen. Eller kommer vi att behöva ha något mer på Melodifestivalen, känner ni?
Vi kan väl återkomma till det så.
Vi får se, i så fall kommer jag att återkomma till Melodifestivalen. Vi får se vad klockan kan berätta att det gått ungefär en kvart på den timme vi ska fylla. Och vi har inte så mycket papper kvar. Så vi tuffar på med en liten...
Kanske vi köra vignetten igen.
Helt enkelt, vi går vidare. Så vi kommer kanske prata lite längre om nästa ämne som är... forskning och filosofi kan man väl säga. Det är väl, man vet inte om det är forskning eller filosofi. Forskare alltså ifrån Holland har kommit fram till att allt går att dela in i de två kategorierna waste of time eller waste of space. Alltså allt är antingen bara ett slös, något som tar upp tid, eller så är det någonting som bara tar upp plats. Jag tänkte vi skulle testa den här teorin för att se om den håller måttet. Om jag börjar då till exempel med cornflakes. Det är ju waste of space. Alltså det är bara något som tar plats. Alltså sen kan man ju såklart äta det. Men, något annat då till exempel. Fläta håret på en kompis. Det är ju waste of time. Det är någonting som, det tar ju bara tid.
Man tar ju väldigt mycket i och för sig yta också när man håller på att fläta det där håret.
Liksom, alltså det är waste of space på det sättet.
Och att den här flätan också kommer att ta upp ett väldigt specifikt område, ett fritt hår. Jag vet inte hur man ska tänka kring det här, det är väldigt nytt för mig också. Men fritt hår kan ju liksom vara mer plastiskt.
Men det är ju ofta så här med så, filosofiska rön att de är svåra att förstå. Så jag kan känna att jag kan köpa det här, de här argumenten, men jag förstår det inte.
Nej, exakt. Nej, det är liksom inte förankrat ända in liksom i bakhuvudet om man säger så. Men sen så... De fick ju genast mothugg, de här holländarna också. Alltså, det finns ju fortfarande en del som tror på Einstein. Och menar att liksom, om man tar hänsyn till rumtidsbegreppet. Så på en liksom jättemakronivå så kan man slösa med både tid och plats samtidigt. Det är ju ingenting vi märker av i vår vardag. För att jag tror att liksom, på sätt och vis så det är svårt att förstå den nya teorin med
jag får svindel nästan.
Ja precis, alltså sådär. Men precis när man börjar greppa det så måste man också ta med beräkningen att rum och tid är egentligen samma sak på en väldigt stor nivå.
Men om man tänker färgen grön till exempel, den är ju varken waste of space eller waste of time på så sätt.
Jag kan tycka att den är både och.
Ja.
Enligt den här tesen.
Ja, fast allting är ju inte slöseri heller. Alltså det är det ju inte. Alltså, det är där jag tycker att det är väldigt lätt att bli väldigt svartvit i den här diskussionen. Som att precis allt vi ska prata om att det skulle vara slöseri.
Skådespelaren Joel Kinnaman har ju en liknande teori där han har sorterat in allt bröd i kategorierna knullebröd, det vill säga bagels, donuts och så vidare. Och sen vanligt bröd, alltså allt annat bröd, det som inte är just bagels och donuts. Tycker ni att det här är någonting, tror ni att det är sprunget ur den här forskningen eller är det något, en egen tes som han har bara kommit
alltså, på? Jag har hört honom prata om det i flera år, så det är liksom, det är allmänt känt. Det brukar stå på hans rider också. Så det är...
3 kilo knullebröd, 2 kilo vanligt bröd.
Mm.
Och det är då också han får frågan, vad är det här? Och så, suck, och han måste förklara varje gång. Det är där han försöker lansera liksom en label och tror jag en sån här etikett som ska vara på alla brödförpackningar.
Svanmärkt
och finns det andra
populära?
Nyckelhål.
Fairtrade.
Mm. Och då ska det alltså sitta en sån liten rund knullebröds ikon tror jag. Som är just en väldigt stiliserad bild såklart. Men på ett runt bröd med ett hål. Som det sitter någonting i, tror jag.
Där tycker jag också att han blir väldigt sexistisk. För att jag vill i sådana fall ha den märkningen på baguetter också.
Ah.
Det är ju ett utmärkt knullebröd för...
Ja, då får vi säga det till Joel Kinnaman. Om man lyssnar. Att bredda din etikett.
För... Joel Kinnaman är ju Robocop. Han bestämmer över vad som är knullebröd och inte.
Ja, det är väl lite så det är. Han är anställd av staten för att bara bestämma. Och de som håller på att tycka att man ska märka upp baguetter. Ja, de skjuter han ner.
Ja. Det är väl det som är problematiken där kanske.
Just det.
Jag får försöka knulla en liten munk.
Om du gör så här, smula ner den, blöt upp den, rullar den, torkar den eller gräddar den kanske.
Ja, det är ju så Snusar han den. Tänker såklart.
Ja, det kan vara så. Vi går väl vidare då. TV-serien True Detective hade sin stora final här i veckan och har varit en stor succé och någonting som många snackar om. Vi ska absolut inte säga vad som händer eller så, utan vi ska blicka framåt. I nästa säsong av True Detective så ska det vara 2 helt nya huvudrollsinnehavare. De här karaktärerna vi lärt känna kommer alltså inte att vara med. Och det ryktas ju om en massa olika. Jag tänkte att vi ska spekulera lite i de här ryktena, det vi har hört. Vilka 2 personer kommer det vara som kommer att spela nästa säsong i True Detective? Vad tror ni?
Storklas och Lillklas har jag hört ska...
Det här är 2 karaktärer ifrån... Eller är det 2 kompisar till dig?
Jag tror att det är 2 fiktiva karaktärer som nu ska återanvändas i True Detective.
Men vad är de från en saga primärt? Från början ursprungligen?
Jag vet faktiskt inte. Jag känner bara till namnen.
Namnen Storklas och Lillklas. De är lite som Knoll och Tott kan man säga.
Just det.
Också 2 karaktärer som det har ryktats om att de ska vara de som... Något, har ni hört annat?
Jag hörde Yoda och Gandalf.
Oj.
Jag tycker känns, alltså, jag tror verkligen kan liksom fördjupa serien ytterligare. För om det är 2 som är fulla av visdom och som det har gått rätt snett för, alltså rent själsligen, så är det Yoda och Gandalf.
Och det här blir också en, vad säger man, genreöverskridande, men också vi rör oss genom flera olika universum med de här karaktärerna. Vilka skulle du vilja se, Johanna, i nästa säsong True Detective?
Ja, det där är ju svårt. Min granne Lisbeth har börjat prata om att hon ska vara med.
Jaha.
Och där kan jag väl känna att det tror jag är mycket snack. Hon är ju bara en person.
Ska hon spela, hade hon tänkt Rust eller Marty?
Ja, det har hon inte definierat, utan hon har sagt att hon ska vara med. Och det tycker jag känns, förmodligen Rust. Ska jag säga, hon röker otroliga mängder.
Ja. Men, hon kanske får nöja sig med den hon får av dem. Ja.
Är det bara jag som tycker det här känns lite stort att en svensk kanske ska vara med?
Ja, det är häftigt. Det är otroligt häftigt.
Det är skithäftigt.
Ja. Ja, men det naturliga valet hade såklart varit en stor Hollywood-skådis som nu genom den här framgången så att säga kliver ner på ett sätt men ändå får framgången genom det här.
Homer Simpson är hörskavakten. till
exempel. Oj, ja, det, kanske, det skulle då i ett scenario så skulle det kunna bli Homer Simpson och din gran Lisbeth, ja. Som spelar de två tuffa, hårdbarkade poliserna i södra USA.
Jag skulle tänka mig att se Karius och Baktus också. Alltså, det blir en deckargåta i, ja, de i tandmiljö.
I den amerikanska munnen.
Men blir inte det lite barnsligt? Alltså...
Ja, fast du vet, man, alltså, om de bara röker jättemycket, ja. Och liksom ser konstiga syner. Det. Så här, det är lite, en svartare Karius.
En skitig version av Karius och Baktus. Absolut.
Du får ju tänka på den typen av munhygien också som är vanlig i den amerikanska södern. Mm. Där kan Karius och Baktus verkligen ha mycket att...
Stå i.
Det finns ju mycket okkultism i munnen också.
Mycket.
Som de kan reda ut.
Och mycket såna här trekanter i trä, ni vet, med grejer i.
Alltså jag kallar ju min den här framtiden för The Yellow King.
Ah.
Eftersom jag har rökt så mycket i mitt liv.
Jag är ganska van vid att några av mina tänder, jag ska inte säga vilka, men några av mina tänder samlar ihop tandsten och gör små altare av tandsten. Så på det sättet så ser jag verkligen möjligheterna med karies och baktus.
Ni känner ju alla till vår utrikespolitiker, är han väl, va, Carl Bildt?
Mm. Ja, minister, tror jag.
Utrikespolitiker, heter kanske inte det. Utrikesminister, Carl Bildt. Han reser ju runt över hela världen och reder ut kriser och hjälper till så gott han kan. Det har börjat cirkulera ett rykte om att Carl Bildts portfölj är full med salsasås. Alltså den här mexikanska kryddiga tomatsåsen. Vad säger panelen? Är det här sant? Finns det någon sanning i det här? Eller är det bara ett elakt rykte som cirkulerar?
Man blir nyfiken på hur det går till.
Om det skulle vara sant.
Om det skulle vara sant. Alltså, är hans portfölj då, har den någon som hölja av plast så att det inte läcker ut? Och hur går det till när han till exempel ska flyga och skicka portföljen genom säkerhetskontrollen?
Jag tror att det är ett rykte. Jag ska bara säga direkt att jag tror att det är ett rykte. Men samtidigt så, det intressanta med det här är väl att det kan vara sant. Alltså, jag tror att vi alla reagerar så att det här ryktet hade startat om en annan politiker som Göran Hägglund, så hade man direkt sagt nej, det är inte sant. Men när det är Carl Bildt så tvekar jag.
Jag ska bara säga lite grunden till det här. Tydligen så har han kommit in på ett möte, han ska ha ett möte med några, och det har blivit tjafs för att han inte vill ta fram sina viktiga papper som han har i den här portföljen. Och till slut så, de andra höll på att tjata på honom att han skulle ta fram det här, och när han öppnade väskan så alltså rann det ut salsasås över hela golvet. Mm. Och det är därifrån som det här har liksom, jag säger bara vad jag har hört, och jag tycker också att det låter liksom... hyfsat orimligt.
Det låter ju för bra för att vara sant. Men samtidigt så vet vi att det finns kopplingar med salsasåsindustrin i Carl Bildts förflutna.
Han har ägt väl aktier eller satt i styrelsen för
Santa Maria.
Det är hans kompisar. Salsa,
Det är hans kompisar. Ett stort salsabolag. Mm. Och det är därför, så det kan vara någon typ av promotion, eller att han åker runt med varuprover, men att han har det löst. Det är det också. Man skulle kunna tänka sig att han har dem i små burkar eller små plastfickor eller någonting.
Men jag tycker också att det är konstigt. Hur vet de att det var salsasås? Det kan ju, om de bara såg en röd sås rinna ut på golvet, så kan det ju lika gärna vara mojo rojo. Då är det inte konstigt.
Nej, så kan det vara. Och då är det här ett helt... Då får vi be om ursäkt för att vi sprider vidare.
Är det någon som har kollat så att det inte är blod från afrikanska barn? För det har han ju erkänt att han går omkring med liksom. Så det är ju det första man ska kolla, så att
det bara paprika,
helt vanligt
afrikanskt
blod.
Det är sådana paprika eller små gröna prickar också.
Koriander.
Koriander också, hackad koriander.
I barnblodet.
Ja, det skulle ju kunna vara ett sätt att få med sig det in genom, för det är det jag tänker också, han måste ju gå igenom otaliga säkerhetskontroller som han flänger runt, och att göra det med en portfölj som måste öppnas och återslutas flera gånger dagligen full med salsasås, det är svårt, misstänker jag.
Nu har jag aldrig testat själv, men jag kan tänka mig att det är svårt.
Men jag har rest runt med andra typer av sås, och det är ju bökigt om man inte... Om man just bara öppnar det. Nu, och jag har bråttom, jag ska iväg. Man öppnar resväskan, häller i en sås, stänger igen, klick, klick, åker iväg till flygplatsen. Det blir stökigt. Det är bland annat med den bakgrunden som jag säger att nej, det här är nog inte...
Det faller på sin egen orimlighet.
Ja,
det gör det, men åter tillbaka till den här frågan. Att liksom, jag tycker ändå det är frapperande att vi sitter här och alla känner att det är fullt möjligt just med Carl Bildt. Men om det hade varit någon annan politiker så hade vi... direkt sagt att det är orimligt, så det här tror vi inte. Men med Carl Bildt så är det en annan sak, och det säger väldigt mycket om Carl Bildt.
Vad säger
du? Ja, precis, alltså, säger
att, att han inte har någon trovärdighet i såsfrågor längre. Alltså han har faktiskt, han har förbrukat all trovärdighet liksom. Så fort det gäller sås och portföljer så tänker man genast att det är något skumt här. Just. Och då kan han sitta kvar som utrikesminister då? Jag vet inte.
Fördomsfulla attityden mot salsasås, börjar inte den lägga sig i samhället ändå?
Jag tror att det är hans inblandning i olika salsabolag och salsakoncerner som gör att han får en ekonomisk vinning ju mer han pratar om salsasås i politiken och för in den i politiska frågor. Hörrni, nu har vi kommit fram till punkten som heter panelen tipsar. Och i den punkten så kommer vi att låta panelen tipsa om olika saker och företeelser. Och den här veckan, vår premiärvecka, så kommer vi att tipsa om varsin bok faktiskt. Så vi ska köra det, men först en liten trudelutt. Tips från panelen hette det, vignetten, hörde jag nu när de sjöng den. Och så jag sa panelen tipsar, det heter tips från panelen. Var viktigt.
Oj, då måste jag nog tänka om lite här.
Men det är ungefär samma upplägg. Vi alla har läst en bok i veckan och ska nu berätta lite om den boken och hur det var, om det här är ett tips eller ett tips att köpa och läsa den här boken, eller det här är en bok som ni inte behöver läsa. Jag tänkte att vi ska börja med Johanna som ska berätta om sin bok som hon har läst.
Jag har läst en bok av Denise Runberg som är väldigt känd författare för alla. Hon har skrivit ännu en novell i genren dispensrealism. Med lite kickligt ton sådär. Den heter Hoven och hon. Och den har fått jättemycket pris, bland annat på finska bokmässan. Den är utgiven både som pocket och djurbok. Den är också fritt översatt på över 150 språk.
Oj.
Den engelska utgåvan heter Wuthering Heights. Den gavs ut 1847. Men då under pseudonym och skriven av annan författare.
Oj, va?
Men själva storyn då är att huvudkaraktären Monica, muslimsk kvinna som bor i Stockholm, väldigt karriärsinriktad, lever storstadsliv. Hennes, och ganska nöjd med livet sådär, men sen så dör hennes släkting uppe i Skellefteå och hon får åka upp dit och där träffar hon en äventyrsvisten och väldigt inbunden kentaur som heter Micke, som är 10 år äldre än henne. Och efter några förväxlingar där så påbörjar de en hemlig kärleksaffär. Men Monica måste ju återvända hem till Stockholm och de börjar korrespondera över mejl. Och den mejlkorrespondensen är otroligt vackert återgiven och det är den stora behållningen faktiskt i boken. Så jag vill inte spoila början för den är väldigt, väldigt bra. Men i slutet så dör båda två. De blir mördade av Mickes familj som är starkt islamofoba. Det är det som är problemet
med. Men så är det med kentaurer.
Och precis i slutet där framförallt så tror man liksom att Monica ska klara sig, men det gör hon inte, hon blir skjuten av en pil. Så det är det som händer sist. Jag tycker verkligen att det här är den bästa av Denise alla böcker. Framförallt att det är så realistiskt beskrivet med deras kärleksmöten och sådär. Det gör en väldigt, väldigt trovärdig. Ibland rådmar man lite sådär. Och jag kan väl tycka ibland, om jag ska säga någonting, ska jag tycka att Monikas karaktär kan vara lite för fantasifull ibland, de där kläder och lägenhet och så. Men det blir också en ganska snygg kontrast mot Mickes ganska alldagliga liv i Skellefteå. Med tomtar och troll och lite mer vanliga saker. Så den vill jag verkligen rekommendera, den tycker jag alla ska läsa.
Är den här mailkonversationen, det är liksom huvuddelen av boken skulle du säga? Ja, eller är det bara något som för det framåt?
Det är som en liksom, nästan som prolog om hur hennes liv är och hur de träffas. Och sen så är den här mailkorrespondensen hela boken nästan. Och sen i slutet då, där båda dör väldigt våldsamt. Micke stryps bland annat. Kentaur, de har inget Adamsäpple, så det är så lätt att...
De är lättstrypta.
Lättstrypta.
Ett lätt, otroligt lättstrypt djur.
Fantasidjur.
Fantasidjur som alla känner till. Ja, väldigt fascinerande. Bra boktips från Johanna, tusen tack. Vi ska gå vidare med...
Jag har hört att den här boken ska bli film också, ska ni inte det?
Jaha, vad intressant.
Det ligger väl i pipen, jag tror att de håller på att slåss lite grann om rättigheterna där.
Just det.
Och vem tror du kommer att, med tanke på vår tidigare True Detective-diskussion, vem kommer spela kentauren Micke och Monica heter hon, va?
Ja, jag tänkte på den här läsaren. Jag tror ju förmodligen så kommer det bli Micke Persbrandt, men jag skulle gärna se Fredrik Reinfeldt faktiskt.
Oj, oj. Man ser ju, ofta när man läser böcker så ser man ju lite framför sig, man får sin egen bild. Och det är det som jag tycker är så fascinerande med böcker, att man får spela upp sin egen film i huvudet. Och som ju är otroligt mycket längre än en vanlig film. Den kan ju hålla på i flera veckor.
Man skapar egna bilder i huvudet.
Ja.
Jag tänkte ju, när du berättade om boken och karaktären Monica, så tänker jag ju på Monica Zetterlund skulle kanske kunna spela den via spöktratt.
Det vore ju helt fantastiskt.
Med ny teknik och digitalt och den här green screen tekniken som vi har sett mycket, så är ju allt möjligt nu för tiden inom film och såklart litteratur, i litteraturens värld. Där får man ju verkligen hitta på lite vad fan man vill, känns det som, mer och mer tycker jag numera. Tusen tack, vi ska gå vidare. Marcus, har du också läst en bok i veckan?
Ja, det är den här tunga coffee table bok.
Den är väldigt stor.
Den heter Inte släkt och den går noggrant igenom vilka som inte är släkt med varandra. Som till exempel, om jag bara ska ta några kittlande exempel här, så har vi alltså Ingmar Bergman är inte släkt med Ingrid Bergman. Och sen så...
Tycker du det är fint att det visualiseras här också?
Ja, alltså det är otroligt fin utgåva. Alltså, och det är en dyr bok.
Påkostad, ja.
Nej, påkostad. Det här är egentligen någonting man vill ge julklapp eller något sådär. Så.
Alltså till fans, eller till... Är det något som är till vem som helst, tror du? Eller tror du att det är de som verkligen är intresserade av vilka som inte är släkt?
Ja, men det är det som är otroligt spännande. För att det här är ju liksom... Det är otroligt nischad bok som jag tror att alla kan uppskatta. Som till exempel, visste ni att Göran Persson inte... är släkt med Anja Persson. Står här. Det är, så. Och det är väldigt många sådana här exempel. Det är det som jag tycker är bokens styrka, är att de snålar inte med exemplen, utan det är därför den är så tjock.
Är den heltäckande? Är det alla som inte är släkt med varandra?
Det är ju inte det. Alltså, det tror jag hade varit omöjligt. Men nästan, kan man säga. Alltså, nu råkar det ju vara så att jag har tagit fram de kända exemplen här. Det kan jag säga direkt, att liksom, de kända exemplen, alltså det är ju, de är oproportionerligt många, och där tror jag att de helt enkelt vill sälja lite böcker också.
Det är kommersiell på det sättet.
Nej, visste du att du var med här?
Nej.
Så här, David Sundin inte är släkt med Mats Sundin i Sockerspelaren. Jag är också med. Marcus Johansson är inte släkt med Morgan Johansson, tidigare folkhälsominister. Och det stämmer.
Ja, och över ett helt uppslag också.
Ja, det blev jag förvånad över. Men det är liksom, men det är för att Morgan är känd. Annars de här okända exemplen då, liksom, som Johan Bengtsson inte släkt med
någon egentligen, va?
Det är ju väldigt svårt.
Han är ju faktiskt inte släkt med någon.
Nej, jag vet. Och det är bra dramaturgi i den här boken, för att det kommer in mot slutet så blir det en liten dipp och det blir spännande. De har lagt upp det rent dramaturgiskt väldigt mycket som skönlitteratur. Att liksom börja med ett väldigt starkt anslag och sen så blir det fördjupning. Och därefter så blir det mer och mer spännande. Sådär att man tänker att men de här borde vara släkt. Liksom, så.
För vissa tänker man ju, alltså det här är ingen snack, de här är släkt.
Ja.
Bröderna Cartwright till exempel tänker man ju är släkt.
Ja, precis. Sen så, nu tror jag att jag kanske också bara har nämnt exempel på folk som har samma efternamn. Det är en ren slump att det råkar bli så. Alltså de flesta exemplen är liksom så. Nelson Mandela är inte släkt med Jenny Andersson. Liksom.
Okay.
Alltså, och det är de flesta liksom så. Så det var en ren slump. Så.
Men hur många av de här tyckte du var väldigt oväntade? För det låter som de du tar upp nu blir man ju chockad av att höra att de inte är släkt.
Ja,
är det... alla så? Eller är det
Nej, de flesta är helt rimliga så. Lisa Svensson inte släkt med Bo Eriksson. Nu bara tog jag ett slumpvis här, så. Det så där Karl den 16 Gustav inte släkt med Gustav Vasa, det visste man ju. Alltså det har man fått lära sig i skolan liksom. Så det mesta är ju liksom inte så kittlande.
För de som då å andra sidan och kanske mig lite mer intresserade av vilka som faktiskt är släkt. Finns det någon läsning eller fördjupning man kan göra åt andra hållet så att säga?
Nej, men då får man ju ha en annan bok i så fall. Alltså den här boken är väldigt tydlig med att den handlar om vilka som inte är släkt.
Man skulle kunna köra med uteslutningsmetoden då. Om man läser den här boken och så tänker man att alla de som inte är med, de är släkt med varandra.
Ja, fast det funkar ändå inte riktigt eftersom det är inte en komplett bok. Det är det inte. Och det vill jag väldigt
den är inte som telefonkatalogen på det sättet att, de är, att alla är med.
Nej.
Är de tydliga med det också?
De är jättetydliga med det. Alltså, och det
är de
tydliga med det. Ja, men kolla här på
skriver
utsidan.
Folk på näsan.
Ja, fast det tror jag kan behövas. Alltså, eller, alltså jag tycker inte det är fel. Liksom. De har att deras tydlighet. Liksom. Och jag tycker, tvärtom, de gör ju det väldigt estetiskt snyggt. Om du kollar på omslaget här så består den av en massa avbrutna släktgrenar. Och det är liksom, så de tar in... Det blir väldigt enhetligt, även estetiskt.
Bara någonting som jag undrar. Är det några nakenbilder i?
Nej, alltså, köp inte den för nakenbilder, säger jag direkt. Alltså, gör inte det.
Utan det är mer det här som inte är släkt
med varandra. Alltså, det är kanske ett par hundra nakenbilder, men i så fall... Alltså,
ja, men då finns det andra böcker man kan köpa i ämnet.
Ja, eller gå ut på internet. Det är så löjligt. Alltså, det är en tjock, dyr bok. Så... Jag hade jätteroligt med den här boken. Jag kan verkligen rekommendera den. Men jag vill också vara väldigt tydlig med att den är tyvärr full av faktafel. Alltså det finns jättemycket faktafel i den som jag kunde säga bara vid en snabb genomläsning. Det står till exempel att Pernilla Wahlgren inte skulle vara släkt med Kristina Skolin. Liksom. Och det stämmer ju inte. Alltså. Och även att Alexander Gustav Skarsgård inte skulle vara släkt. Och det är ju
man det är tycker så pinsamt. Ja, man tycker ju att om de gör en sån här bok, lägger ner så otroligt mycket tid på de här vackra bilderna, illustrationerna är ju liksom otroligt häftiga. Ja. Och alla de här statistiken med staplar och allting, och väldigt grundlig känns den. Så känns det lite synd att de har schablat bort det genom att göra boken otrovärdig, att man själv ska behöva verifiera varje...
Exakt, och jag tycker det säger någonting om liksom hur dåligt vi har det med bra redaktörer på bokförlagen, för liksom, det här är inte författarnas fel, det här är redaktörens uppgift att kolla sånt här liksom. Så det jag hittade rätt många exempel på felaktigheter.
Kul bok. Tack för tipset från Marcus. Och vi ska nu lyssna på Kalles boktips och den boken han har läst.
Min är genren självhjälpsböcker. Ni kanske känner till författaren Timothy Ferris. Han har tidigare skrivit boken 4-Hour Work Week.
Ja.
The 4-Hour Body. Och The 4-Hour Cook. Alltså han har byggt en hel karriär på att skriva böcker som handlar om att optimera sin vardag, kan man säga. Han har alltså ett system för att man ska kunna jobba bara 4 timmar varje vecka.
Det får jag flika in det, precis. Boken handlar alltså om att man bara ska behöva jobba i 4 timmar i veckan. Det här låter ju fascinerande. Men han har också gjort en bok som heter 4-Hour Cook. Alltså att man bara behöver laga mat i 4 timmar.
Det låter ju länge. Ja, det är en långkoksbok.
Ja, okej.
Men det här, man kan säga att det här är en prequel, den här senaste boken. Så det är egentligen den som la grunden till hans, den här fascinationen för att optimera sitt liv. Den heter The 4-Second Sex Life. Det är alltså en bok som handlar om att Timothy Ferris kommer väldigt, väldigt, väldigt snabbt när han har sex.
Hela boken?
Ja, den är ganska kort. Alltså, likt sex med Timothy Ferris är boken väldigt, väldigt, väldigt kort.
Och det finns alltså konkreta tips för hur man kan komma så fort, eller?
Nej, det är mer faktan att Timothy Ferris kommer väldigt fort. Att han har ett väldigt... Ja, okay.
Så man lär sig inte?
Nej. Det kan man inte säga. Och det är också min kritik mot boken. Jag tycker att den gav inte så mycket som jag hade hoppats. Den kom och gick, så att säga.
Kan man anta att han skrev boken på 4 timmar?
Jag skulle säga att det tog kortare än så, faktiskt.
Oj, ja.
Så han har nog klämt in en hel del böcker i sin 4-hour work week.
Ja.
Men det är ingen bok jag skulle rekommendera till en kompis därför. Så håll er borta från den. Men ni har också fått i princip all information som finns i boken.
Okej.
Ja, tack för ett roligt bra tips. Jag har själv läst en bok här i veckan som jag tänkte berätta lite om. Och det är en kokbok faktiskt. Det är Steffo Törnqvist som har gett ut boken 101 sätt att laga mullfritt. Och den har precis kommit ut nu på ICA förlag. Och till en början så tycker jag att det här är en väldigt, väldigt bra bok. Det första receptet, såklart, en klassisk mullfritt. Det är alltså musslor med lite pommes frites till.
Klassisk och god rätt.
Ja, jag tycker det låter jättegott. Jag har inte ätit det själv, men jag har läst det här receptet väldigt många gånger och tycker att det låter otroligt smarrigt. Sen då efter det så följer ett gäng varianter på det här receptet. Och jag tycker de också låter smarriga, många av dem. Det är till exempel en variant med vitlök och någon där man mer gör med grädde till exempel. Det är lite olika sätt att göra. Men i princip från recept 22 och framåt så börjar de här recepten te sig ganska märkliga. Och många, när jag läser recepten så låter de också rätt äckliga. Det är till exempel musslor med bruna bönor.
Ett och recept,
pomfrit. Och alla är med pomfrit. Och sen ett recept är råa musslor direkt ur förpackningen. Bara står det på en sida. Så att han, det känns som att han haft lite panik med att få ihop det. Och egentligen de sista 30 recepten av de här 101 sättet att tillaga molfritt. Det är egentligen det här grundreceptet som vi har med oss från början. Men att man egentligen bara dansar lite medan man lagar den här maten. Eller har en knasig hatt på sig. Och då blev jag lite besviken faktiskt.
Men har du provlagat de här recepten?
Nej, jag har bara läst dem.
Det känns lite oansvarigt att avfärda boken innan du har provlagat recept.
Men ja, att de skulle vara väldigt, väldigt goda. Men det, som sagt, jag tänker att vid en... Ja, så jag har ju ätit musslor separat och jag har ätit pomfrit separat. Så jag vet ju ungefär vad det handlar om. Men det känns alltså som att han har liksom slaskat ihop det här på slutet. Den här boken ska också bli film. Det är lite av en metafilm. Så att själva filmen kommer handla om när han försöker göra den här kokboken. Så den liksom handlar om hur den här boken blir film. Lite som... en annan film kanske som är lite så.
Den här La Mancha, den är en film om Don Quixote.
Ja, precis. Så det är liksom om själva om den. Men den handlar, filmen handlar alltså om Steffo. Han försöker göra den här kokboken. Han lagar molfritt på 101 sätt. Steffo Törnqvist kommer att spelas av bröderna Skarsgård. Det är så att filmen håller på under en lång period av tid. Så de kan spela flera tidsepoker genom att bara använda sig av olika bröderna Skarsgård i och täcka flera decennium av i ålder hur han ser ut så att säga. Men sen är det också en parallellhandling till det här där Steffo blir felaktigt misstänkt för ett rån och han blir jagad av polisen och den ryska maffian. Det är otroligt invecklat drama med många häftiga actionsekvenser har jag hört.
Det är lite som den här Eastern Promises.
Ja, precis. Han hamnar i en jävla grisig situation helt enkelt som är väldigt svårt att tyda. Vem ska han lita på är ju det som återkommer hela tiden. Alla han träffar är ju antingen poliser eller då ryska maffian eller någon typ av spionagenter. Så han har väldigt svårt att lita på folk medans han då lagar de här mordfritten.
Är det sant att han också tvingas samarbeta med en musla? Eller? Ja. För det är liksom... Jag är lite allergisk mot bodycop-genren, tycker vi har sett allting. Men Steffo Törnqvist tvingas samarbeta med musla, det känns fräscht.
Det är också en liten debatt där kring alltså, det här, vad vegetarian inte är. För ena stunden så är han då en jättegod vän och kollega till den här muslan i att reda ut de här brotten. I andra sekunden så står han och kokar i lite grädde och eventuellt lite vitlök och med lite pommes frites.
Men vi lever ju lite i en Steffo Eats Musla World, så det
gör vi. Det gör vi absolut. Och jag ska inte säga hur allt det här slutar, men eftersom kokboken finns så är det ingen riktig spoiler att säga att han lagar molfritt på 101 sätt och sen ger han ut boken på ICA förlag. Det är alltså det som filmen går ut på. Jag tror vi testar och går vidare då. I helgen så blir det stort maffigt bokbål för hela familjen i Kungsträdgården i Stockholm. Det blir korvballonger och ponnyridning för barnen och uppeldning av socialistisk litteratur från vuxna. Söndag från 15.00. Det är ett av de tipsen jag tänkte att vi skulle gå ut med här inför helgen och nästkommande vecka. Vad man kan hitta på helt enkelt. Är det någon som har något bra helgtips?
Ja, Östertälje City Savers.
Ja.
De kommer att ha skraplossmaraton. Då blir det livemusik från ett Avicii tribute band.
Oj.
Och ringdans kring mobboffer och sådär. Så jag tror att det kan vara jättekul för hela familjen. Östertälje City Savers.
Vi har lite för de inte yngre som är barn, men lite yngre lyssnarna som inte har familj. Lite klubbverksamhet, alltså olika dansklubbar och så. Som jag tänkte tipsa om. På restaurang Blåmåsen på Fraggelgränd i Gamla stan så kör man vidare med klubben Stay Cool Forever. På lördag så spelar DJ Framfall sina populära Cornelis two-step mixar. Kan ni gå och lyssna på det? Kostar 80 kronor i dörren.
Och för de ännu yngre så kan jag berätta att Kristoffer Thum har börjat med Poetry Slam nu. Så han uppträder på Farsta gymnasium på söndag. Det är skithäftigt. Alltså, att se Kristoffer Thum framföra väldigt, väldigt drogliberal poesi med en enorm, nästan rasande energi. Det är mäktigt. Det är väldigt mäktigt.
Och det håller på hela helgen?
Ja, det börjar på söndag och slutar lite senare på söndag, men ungefär hela helgen, ja.
Vi har ett till klubbtips här. På restaurang Två kompisar och en katt på Majsenagatan så huserar klubben Tre kompisar och en tratt. Och där är DJ-battle mellan DJ Vad tar ni för hunden där i fönstret och DJ Vad vill du Vivaldi. Du har varit där, Kalle, på de här DJ-battlarna tidigare, och det är tydligen...
Det är off the hook. Alltså otroligt mäktigt.
Hur går ett DJ-battle till, ska vi, så att alla lyssnare får koll på det?
Om ni inte har varit på en DJ-battle tidigare så går det alltså till så att två DJ ställer sig bredvid varandra och sen så slår de på varandra med pinnar tills den ena ger upp.
Jaha, så det har
är det, ju... Är det lagligt eller?
Ja, som jag har förstått det.
Ja. Men blir det någon bra musik om när de slår på varandra, eller?
Nej, det är inte musik att göra, utan det är att de slåss tills den ger upp.
Det är en sån pinfight-klubb. Fotografiska museet har en utställning som heter Ljumskar och ryggslut, där man alltså har hängt upp fotografier, rätt stora faktiskt, på olika ljumskar och ryggslut som man kan gå och kolla på. Svartvita, fina bilder, lite inte så erotisk stämning, men det är ändå för de som är intresserade av...
Alltså inte Johan Rebors dotters erotisk, utan
mer bara, det är olika man vet inte vilka de är, utan, och det är väldigt svårt att se också, vissa är ju bara, det är bara en jämn, ganska grå yta om det är någon typ av närbild och så vidare. Någon som har något mer tips på eventen för helgen?
Ja, alltså det händer inte helgen utan det händer på tisdag. Men glöm inte att det är sprutbytardag på Diabetikerförbundet här i Stockholm. Det brukar skithärlig stämning. Alltså, det är så himla mysigt. Så. Det är liksom inget sånt man går ut och festar till. Utan, men det är väldigt, väldigt inkluderande stämning. Så. Man behöver inte vara diabetiker.
Kommer dit och byta sina sprutor?
Ja, nej, utan det är liksom, man kan hyra. Det är klart att det är sagt roligare om man har en egen spruta att byta med och så, men det är en
kan
sak...
man byta sprutor mot något annat om man har, som jag har väldigt mycket gamla CD-skivor till exempel, som jag inte använder längre. Skulle kunna byta sprutor mot dem kanske?
Alltså, de är väldigt öppna. Alltså, jag vet inte om ni känner någon diabetiker, men alltså, diabetiker är, jag tycker de är världens softaste människor liksom. Och så kom dit med en CD-skiva.
När man lär känna, det här brukar jag säga, när man lär känna en diabetiker, då är de precis som vem som helst. I princip, såklart.
Jag skulle tipsa om en grej som händer, och det är nästan en månad kvar, så man har tid att förbereda sig. Det är påsk.
Just det. Vi har ett stort äggevent som kommer här nu snart, som lanseras vitt och brett över hela landet, som alltså är påsken.
Vi brukar ta äggformade lådor i kartong och stoppa godis i, som vi sen gömmer i trädgården.
Är det här någonting som...
Som barnen uppskattar väldigt mycket.
Just det. Mm.
Och, det roliga är, alltså barn är så lättrörda, men vi brukar säga att det är en kanin som har värpt äggen.
Jaha, det låter ju ologiskt på fler sätt än ett, måste jag säga.
Men så är det med påsken.
Ja, påsken är en outgrundlig tradition som förändras också över tiden. Påsken såg ju inte alls ut som den gör idag för 3 år sedan eller 4 år sedan.
Nej,
till
och
med.
Alltså,
då var
det
helt annat.
Då handlar det mycket mer om lidande.
Ja. Och när jag var liten, då hade vi inte det som vi nu kallar för lilla Halloween. Alltså att man klär ut sig till häxor på skärtorsdagen och sånt. Men det är ju någonting som har kommit liksom, på grund av amerikaniseringen och sådär. Att liksom, man klär ut små barn till väldigt, väldigt gamla och små gummor som har kontakt med djävulen.
Det snackas mycket om att det är äggindustrin som har lanserat den här påsken för att sälja mer ägg egentligen, som man ska... Alltså som deras kaniner, de har ju stora kaninfarmar som värper fram de här äggen och som de sen, under svåra förhållanden ska vi tillägga, vilket gör ju att det blir problematiskt för alla att kunna...
Ett moraliskt dilemma.
Precis, om man, får man fira påsken fullt ut trots att man vet att de här kaninerna har så svårt, det är det som är...
Ja, alltså jag tycker då att det är en väldigt bra mellanväg som nyår gör redan för mig, att ni använder istället kartongägg med godis så att man inte använder de här kaninäggen.
Sen har vi ska tipsa om en annan grej som händer lite senare, jag vet inte exakt när, det är väldigt svårt att veta, men pingst är en annan högtid som kommer lite senare under våren.
Härstammar pingsthelgen, härstammar från pingishelgen och som kommer snart efter. Och det är ett datum som flyttas hela tiden också, det är någonting som inte är på ett fast datum utan den flyttas hela tiden beroende på pingisgudarna. om de så att säga ler eller inte, då kan det här datumet förflyttas otroligt. Ibland skiftar det upp till 3-4 år faktiskt. Men i år är det dags.
Mm. Mm. Det ser jag verkligen fram emot.
Ja.
Visst är det J.O. Waldner som tillkänner gör det här på nyårsafton?
På nyårsafton så tog han fram sin stora rulle och läste upp datum, årets datum för pingst/pingis. Helgen Johanna, hur kommer du fira?
Ja, alltså jag kommer nog se några matcher. Kanske se någon pingpongshow. Vi får se.
Det brukar vara det vanliga, så att säga. Men som sagt...
Jag är inget stort fan. Jag tycker det är mysigt. Det är mysigt familjehögtid. Ja. När man kan supa och slåss.
Och alla facklor. Och det blir otroligt häftigt. Så upplyst.
Ja, min familj brukar jobba i trädgården under pingsthelgen.
Ja, okej.
Okay. Städa bort vintern.
Ta bort allt ris, lägga in tunna, elda upp.
Jag är ju lite anti så, eftersom jag inte har någon familj, utan jag liksom jag är singel liksom, så jag vet inte, det är så himla löjligt, men jag brukar gå till en nedlagd fritidsgård och bara liksom sitta där och klämma en mellanöl som det är, och
bara softa, ta det lugnt.
Ja. Men det är typiskt att alla högtider ska vara just för familjen. Alltså.
Ja, precis. Ja, men det är väl det jag känner. Det är därför jag är lite sådär bakvals liksom.
Vi efterlyser en högtid for the rest of us, där man bara kan vara sig själv och sitta på en fritidsgård och klämma en mellanöl, helt enkelt. Vi har... Vi har typ 5 minuter kvar och jag tror vi var lite tidigare, så jag ska försöka att rappa ihop det här. Med viss panik stundtals, jag vet inte om det märktes ut i eten, men så har vi fått ihop det här. Jag vill säga ett stort tack till panelen, våra gäster, Kalle, Johanna och Marcus. Om ni går in på vår hemsida på fantasipanelen.se så kan ni följa dem på Twitter. Jag har gjort små länkar där. Eller ni kan googla dem eller göra vad ni vill. Glöm nu inte att prenumerera på det här som en podcast och gå in på iTunes. Och ni kan gå in då nästa fredag 9:00 och lyssna på radioskanstull.fm, så kan ni höra det här live 9:00 imorgon. Eller sitta här och äta er frukost och höra när vi pratar det här. Vi sitter uppe i taket på den här restaurangen. Det här låter ju verkligen som att det är fantasi, men det är ju faktiskt sant. Vi sitter uppe i taket på en restaurang. Så det är vad som händer i alla fall. Jag tycker ni googlar rätt på. Vi är tillbaka nästa vecka med Johan Hurtig, Parisa Amiri och Martin Sonneby. Gå in och gilla Fantasipanelen på Facebook, så kommer ni att veta när det händer olika saker. Om ni behöver tycka någonting, framförallt om ni tycker att det gick bra och det här är någonting vi ska fortsätta med. Om ni tycker att det gick dåligt, då kan ni bara keep it to yourself. Men annars, om ni tycker att det här var kanon, så kan ni mejla till mig på david@fantasipanelen.se. Man kan även följa oss på Twitter och höra av sig där. Med positiv, inte kritik, men positiva... tillrop, glada, hurra, som sagt, råd, tips och åsikter kan ni bara undanbedes härmed. Och jag ska också nämna att vår fina logotyp gjorde av Martin Löfqvist och den otroligt vackra musiken framförs av Max Grundström. Men nu måste vi gå in och äta. Fantasipanelen presenterades av tjänsten Firmify. Fakturera och få lön utan att ha eget bolag. Firmify.se.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.